Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Helsingborgs IF har inte längre någon chans att ta sig vidare från sin grupp i Svenska Cupen. Det efter att det blev en ny förlust mot Dalkurd. Därmed så blir ju den tredje och sista gruppspelsmatchen mot Häcken betydelselös i den bemärkelsen. Men kanske kan ha en vikt i andra bemärkelser. För nu är HIF precis mitt in i försäsongen. 5 matcher är spelade, 5 matcher är kvar innan det är dags för premiären då, borta mot GIF Sundsvall 13 april i Superettan. Marianne Svab och Sebastian Rönnström, var vill ni börja någonstans i det här avsnittet av HIF-podden? Är det matchen mot Dalkurd kanske som är det färskaste?
Ja, men det tycker jag väl vi kan börja med, för det var i ärlighetens namn ingen bra prestation av HIF mot Dalkurd. Ska man jämföra den lite snabbt så med matchen mot Gatiod, så tycker jag att matchen mot Gatiod, visst 1-1 mot ett division 2-lag, såklart riktigt dåligt också. Men det var ändå en match där Gatiod fick ett tidigt mål och sen var det spel mot ett mål resten av matchen. HIF skapade väldigt många målchanser och hade med normal utdelning ändå gått ifrån där med en ganska klar seger, kan jag tycka. Mot Dalkurd, lite mer oroväckande. En sämre prestation, svårt att komma till i offensiven. Ganska ofta som Anthony van den Hurk blev alldeles för ensam framåt. Även defensivt, en del frågetecken. 2 slarviga mål man släpper in. Och Dalkurd hade ju även chansen att göra 3-0 där precis innan paus. Så ett steg tillbaka, absolut, sett till hur utvecklingen har sett ut hittills under försäsongen.
Marianne, delar du den uppfattningen?
Oh ja, jag tycker det var en rejäl inbromsning i den här processen som HIF har påbörjat med en ny tränarstab. Jag blev lite överraskad över att det blev en sån tvär inbromsning på grund av att det laget som HIF ändå startade med är i stora delar det laget som kommer inleda Superettan. Det vill säga, det saknades väl egentligen, om man ska ta en startelva, enbart Andreas Granqvist och Viktor Lundberg som var magsjuk. I övrigt hade man tillgång till alla spelare som förväntas göra anspråk på en startplats. Och mot bakgrund av det så är jag väldigt förvånad över den här skrala insatsen som HIF stod för. Sebbe har ju summerat det, där fanns ju brister både i offensiven. Den säger de att de jobbar med för tillfället. Det som var lite mer oroväckande är ju att man tappade emellanåt koncepten i försvarsspelet. Och att det på mittfältet var väl en framåtvänd spets med, i och med att HIF förväntades förra matchen så var Rasmus Jönsson spetsen där. Och både han och Banu Henriksson var ganska anonyma. Vladislav Krejda tycker jag fortfarande ändå liksom, där ser man liksom att han fick täcka väldigt mycket ytor defensivt och fick sen också liksom, ja, men han blev ganska ensam, och när Max också försvann där och Anthony som ni säger blev isolerad, löper var väl fortsatt hygglig. Ja, men det var för få som bidrog tycker jag, och det vill till, och då kan man ställa den frågan är vad vissa spelare vill med sin säsong. Det kanske är dags att börja ge lite svar, tydligare svar.
Kan vara på sin plats att bara då nämna. Ni som lyssnar på det här, ni har ju full koll på hur HIF faktiskt ställde upp mot Dalkurd. Men för er som inte har hängt med initierat så kan vi ju titta på hur startelvan såg ut, Sebbe.
Ja, det var ju då Anders Lindegård i mål och sen en backlinje med så som den har utkristalliserat sig längs vägen kan man väl säga, med Andreas Landgren till höger, Ravid Zucka och Charlie Weber i centralt och Emil Hellman till vänster. Ett mittfält då som Maja nämnde med Vladislav Krida, Brandur Henriksson, Rasmus Jönsson och så Willem Löper och Max Svensson på kanterna, Anthony van den Hurk som spets längst fram. Så ja, som Marian var inne på, det är ju inte så att HIF saknade en massa spelare. Det är Andreas Granqvist, när han är tillbaka som tar en plats, och även Viktor Lundberg som är ett alternativ. Annars så får man ju se det som en ganska så satt startelva utifrån hur det har sett ut hittills.
Och Andreas Granqvist missade ju i princip hela förra säsongen och hade dessförinnan en säsong som också var skadefylld. Så han hade ju ingen hel säsong där heller. Så egentligen är ju, sett till förra säsongen, så är ju inte Andreas Granqvist en som hade varit en del i den här startelvan då. Så jämfört med då så är det ju inte jätteskillnader. Men man lyckas alltså inte hantera ett division 1-lag som Dalkurd där efter att man åkte ut då i kvalet mot Boys sent i höstas, eller i vintras kanske man ska säga snarare. Men alltså markeringar, deras första mål. Det får ju inte hända att en kille får stå och nicka in så enkelt. Vid deras andra mål, en sån rensning får ju inte heller hända. Som bara rätt på Zucka och sen till en Dalkurd-spelare. Ja, det som inte blev mål då, jätteläget, det var ju bara en dålig avslutning som skilde från mål där. Det var ju inte heller något optimalt försvarsagerande, om man uttrycker det snällt.
Det är därför jag tycker, jag är inne på Mattias linje här lite grann. Visst, det är av akademisk betydelse på pappret, matchen mot Häcken här på söndag. Men den avslutningen är ju viktig på så sätt att HIF måste få ordning på vissa bitar. Jag kan inte tycka liksom att resultatet är väsentligt, men de måste få ordning på de här bitarna vi pratar om nu. Och vissa spelare måste visa för sig själva någonting, att man är på rätt väg och att det börjar liksom att saker börjar liksom fungera, klick, att man får ett samstäm på planen och så vidare. Så på det sättet är ju faktiskt matchen, tycker jag, väldigt viktig mot ett förväntat allsvenskt topplag.
Jag inledde ju med att säga att nu är det precis halvvägs in. HIF har alltså spelat mot Division 1-laget Torn och vunnit med 1-0. Det var första träningsmatchen. Där kanske man inte kan kräva så mycket. Sen förlorade man borta mot Elfsborg. Kanske inte heller så mycket att säga om egentligen. Men inga mål gjorda från HIF där. Inga mål heller hemma mot IFK Göteborg. Sen spelar man alltså 1-1 mot Gatiod, Division 2. Förlorade mot Dalkurd 1-2. Det betyder att de har gjort 3 mål på 2 division 1-lag och 1 division 2-lag. Vi har en delad skytteliga på Simon Bengtsson, Max Svensson och Noel Embo. Det betyder att, vi sa ju det för 2 veckor sedan, att om Simon Bengtsson fortfarande leder skytteligan efter de här två matcherna, då kanske man ska börja fundera på saker och ting. Och nu är vi där. Han leder ju inte ensamt då, men ändå. Jag börjar ju känna så här att okej, Jörgen Lennartsson har pratat om ett mantra att det är ett maratonlopp. Men menade han det så bokstavligt? Nu känns det som att man har börjat det här maratonloppet. Första kilometern har gått ganska långsamt. Ska det fortsätta tugga i den takten? Jag vet inte. Det är klart att ni som lyssnar tänker att nu är han igång och vevar. Det är ändå bara halvvägs in på försäsongen. Det finns mycket tid att reparera det här på. Absolut, men signalerna
Mattias, du vet att man kan lägga upp ett maratonlopp på olika sätt. Det här med split, negativ split, att man börjar loppet långsammare och sen ökar, eller tvärtom, man kör igång stenhårt för att sen riskera att krokna på sluttampen.
Eller så gör man som, eller så gör man som kenianerna, går ut hårt
och ökar. Mm.
Eller så gör man som svenska damstafettlaget och vallar bort sig redan från början.
Ja, men det finns ju många olika scenarier. Vi ska inte måla någon hinhåle på väggen för tidigt heller. Men jag hissade en varningsflagg. Eller varningsflagg är ju positivt många gånger. Men ett larm för att anfallsspelet måste man få ut mer av. Och jag backar ju inte på den punkten nu om jag uttrycker det så. De har ju mer att bevisa för mig innan jag backar.
Ja, men vissa grejer är ju ändå ganska oroväckande tycker jag. Sånt som Rasmus Jönsson som hade en typ säsong i fjol. Och länge letade efter en optimal roll först och främst. Och sen för att få igång formen. Visade ju innan han blev skadad där på hösten. Att han ändå kom igång. Men då var det en annan form av roll. Det var inte den vanliga offensiva kreatörsrollen som Rasmus Jönsson, som vi bäst känner Rasmus Jönsson ifrån, utan han har ju sökt efter sig själv kan man säga så, efter att hitta tillbaka till den roll och den typ av spelare som han var när han kom hem i Superettan förra gången HIF gick upp till exempel. Jag tycker han går och kräva ut mer av honom än vad man har sett hittills, för han har varit ganska så anonym, och även en sån som Max Svensson som också hade ett ganska tufft fjolår och var petad och rent av mot slitet av Olof Mellberg. Det är ju två spelare som behöver steppa upp och liksom hjälpa Anthony van den Hurk då offensivt, som ofta blir alldeles för ensam framåt. Wilhelm Löper tycker jag ändå har visat lite tendenser. Det händer lite saker när han har bollen faktiskt. Så han ser mest spännande ut hittills av de spelarna. Sen har det även, som vi pratade om där, men de hade vänt triangeln med spetsen framåt med Brandur Henriksson som inte riktigt heller, alltså jag har fortfarande lite svårt att sätta fingret på vilken nivå Brandur Henriksson håller. Det var också lite så, sökte efter svar förra säsongen, spelade inte 90 minuter i särskilt många matcher och ska ju vara en av de här bärande spelarna i centrallinjen den här säsongen, men inte riktigt, jag blev inte riktigt klok på var han står, Brandur Henriksson, just nu och inte heller förra säsongen.
Det går för långsamt i det mesta tycker jag, i hans agerande. Och jag vet inte, Rasmus, jag har varit inne på det. Han är kanske inte lika stor kreatör, men jag undrar om inte man så småningom måste prova Viktor Lundberg i den här 10-rollen. Han är en annan sorts spelare, men man måste kanske testa och se om han och Anthony klickar på ett annat sätt. Han är ju mer hårt jobbande, sliter. Det kanske inte blir den här kombinationsspelaren. Rasmus är ju mer den här Bergkamp-typen, kombination. Dennis Bergkamp. Men det är kanske inte det som HIF behöver just nu. Så därför kanske man ska testa Viktor Lundberg som har spelat i den här 10-rollen. Även givetvis också kan användas på olika positioner. Men just nu tycker jag, när man ändå har Willem på en kant. För HIF måste få igång det här inläggsspelet som man saknade stora delar i fjol. Och sen vill det ju också till att man fyller på i boxen såklart. Och som Max får man ändå ge, ja, lite, vi vet vad han kan så att säga. Så att Viktor skulle jag jättegärna se som lite mer bidra till offensiven.
Låt mig få stanna till där igen och återupprepa detta. Var är alla mål? Det är det som jag efterlyste redan för 2 veckor sedan. Jag fortsätter göra det. Varför blir det inte fler mål? Hur länge kan man som en klubb säga att ja, vi har inte jobbat så mycket på det än? Är det hela vägen fram till premiären eller borde vi ha sett något redan nu? Är det jag som är för ettrig och nitisk och nagelfarande här?
Nej, men mål, det är väl klart att det är någonting som jag tycker man ska se det i stora hela, att anfallsspelet är lite grann att linjerna inte är, alltså om jag säger som så, jag hade ju inte varit bekymrad över det här med målskyttet om man hade känt att HIF likt mot Gatjord heter det nu, va? Så att jag talade rätt. Fortsatte att skapa chanser, hotade att det fungerade med de här djupledslöpningarna, att en mot en spelet och att mittfältet fungerade så. Då hade jag inte varit bekymrad, för det som man säger i det här gamla klassiska, och är det en klyscha så är det, så brukar jag säga att det finns ändå en nus av sanning, en kärna av sanning i en klyscha. Det är, om man hade skapat en massa målchanser så kommer ju målen förr eller senare. Men det är ju det man inte gör. Men annars är jag inne på din linje såklart då, liksom Mattias, och undrar var i målen någonstans. Ja. De hade kommit och man hade skapat chanser, men man skapar väldigt få chanser också i matcherna. Och det är det man vill se en förändring på i första hand. Det är där man måste börja någonstans. Om det sen är fasta långskott eller ja, vad det nu är, inläggsspel. Men det måste skapas mer.
Marianne, jag vänder mig till dig igen här. För du sa det att kanske är värt att prova Viktor Lundberg då i Rasmus-rollen. Vad händer med Rasmus då? Vart tar han vägen?
Ja, han får ju visa att han ska vara med i en startelva helt enkelt då. Om det visar sig att Viktor... För att man måste ju prova någonting för att bara fortsätta på samma spår och hoppas på ett annat resultat. Hur länge kan man göra det? Det är ju det klassiska. Fortsätt nöt och nöt och nöt och hoppas på ett annat resultat. Men om det inte kommer mer än så här just nu från Rasmus, då måste man ju faktiskt prova lite olika andra, lite andra lösningar, tycker jag.
Lite känslig fråga då, med tanke också då på Rasmus status. Och du nämnde att han är mer en Bergkamp-spelare. Är det så att dagens fotboll och så, att den har någonstans sprungit ifrån Rasmus Jönsson? Eller är han bara inte hittat rätt?
Ja, men jag tyckte man såg tendenser till det. Alltså, eller om man ska säga dagens fotboll kanske mer tempo och kräver mer fysiskt. Där visar Rasmus Jönsson upp rätt så fina kvaliteter förra säsongen när han spelade i den här centrala mittfältsrollen i det här 3-5-2-systemet som Olof Mellberg hade. Han löpte rätt så mycket, vann en hel del defensiva dueller och så han är ju ändå en ganska så allsidig mittfältare på det sättet. Sen är det möjligt att han kanske inte kan vara den typen av spelare offensivt som han har varit tidigare, att det sätter lite andra krav nu än vad det gjorde när han slog igenom och var som bäst kanske då för 10 år sedan när HF vann SM-guld och så. Men jag tror absolut att det fortfarande finns en stor användning av Rasmus Jönsson givetvis. Men att man kanske får fixa lite så för att hitta en annan sorts roll eller lite mer optimal stil för att han ska få ut så mycket som möjligt.
Nu kommer jag inte ihåg exakt, Marianne, hur du sa här tidigare, men du var inne på någonting om det här spelarna. Är de du sa inte så, är de här, är de närvarande, vill de, vad vill de? Något åt det hållet. Och innan vi drog igång det här avsnittet så diskuterade jag och Sebbe det här att nu spelade de en U21-match mot Malmö FF. Och Sebbe, du var inne på där att det lag MFF ställde upp med skulle ha kunnat varit ett mittenlag i Superettan. Och det lag HF ställde upp med var ett ungt lag. Och det går inte att dra en parallell rakt över till A-laget om insatsen mot Dalkurd. Men ändå, de unga spelarna kanske, och jag kopplar ihop det till dig då, Marian. De är här, vill framåt, vill. Engagemanget finns där. Kan det finnas något uns av spår till möjligheter här för HIF?
Jag tror i och för sig Sebbe kanske var som var på plats. Jag såg ju matchen i efterhand. Eller på, så att säga, på... Jag var inte på plats, men
nej,
jag såg
matchen. Det är egentligen kopplat till båda er. Eftersom ja. det var två frågor i en. Ja, okay. Unga spelare engagemang. Och,
ja. Absolut. Det var ju såklart flera namn som... Så superspännande ut, men det är fortfarande en U21-match. Och jag är fortfarande så inne på, för mig är prio ett nu att man måste få igång de här spelarna och koppla på samtliga spelare i A-truppen till att börja med och få med dem på det här tåget. Det är jätteviktigt. Det är säkerligen någonting som Jörgen Lennartsson och Mattias Lindström och de jobbar med varje dag. Men jag vill se, framförallt vill jag se fler motiverade spelar bland de erfarna korten. Och verkligen sätter fart på grejerna nu. Men som sagt, jag kan ha fel. Om en och en halv, eller då vad är det, 5-6 veckor kvar till premiären, så kanske vi står där med en match i Sundsvall där spelare som kanske har varit lite grann sett sega ut nu helt plötsligt exploderar. Namn som vi överhuvudtaget inte känner av. Men herregud, startar de med honom som inte... Ja, men vi vet ju inte. Men just nu så vill jag se ändå liksom att i vardagen att de här spelarna visar vägen lite grann, leder. Man kan inte begära det. Sen så ser det jättemånga spelare som ser spännande ut i U21.
Jag menar så här, och det ser man genom åren och olika lagidrotter. Det är så farligt att tänka. Vi är så mycket bättre än det vi visar nu. Det kommer att lösa sig, bara det blir riktig nerv och riktigt allvar. Då kommer vi att kugga igång. Vi kommer att få alla bitar på plats. Det är helt enkelt inte så enkelt. Och det är definitivt ingenting som man ska förvänta sig att det bara kommer. Eller tänka att det löser sig. För det gör det sällan.
Det är en jättesvår ekvation på det sättet. För tränarstaben just nu. Att få alla, även om alla säger att ja, men vi har släppt det nu att vi åkte ur i höstas och så. Det är fortfarande spelare som känner att de inte borde vara i superettan. Och det krävs rätt mycket. Det är inte helt enkelt att vrida huvudet rätt. Både från spelarens håll och från tränarens håll. Men det är någonting som HF måste komma till rätta med, helst igår.
Jag är helt enig med dig där. Och jag, det är inte så att jag sågar spelarna för det. Om det nu skulle vara så att man inte riktigt är i superettan än rent mentalt. För det är människor vi pratar om, och jag har full förståelse för att det kan vara svårt att få fram det engagemanget.
Men man måste också se till vilken potential vi känner ju de här spelarna har följt om några år. Visst, ju äldre du blir kanske du tappar på vissa grejer, va? Men du har ju fortfarande i den grunden som tog dig fram och upp någonstans en verktygslåda. Och där vill man ju se att man börjar använda de här hos vissa spelare. Liksom. Och där, sett i den potentialen vissa har, så har man ju inte nått dit än. Och det är det man vill. Liksom. Och där har du då skillnaden i U21-matchen som vi pratade om innan. Att där är folk som är på väg upp och vill verkligen visa sig. Sen kanske de inte är riktigt färdiga än. Men det var många spännande namn i den matchen. Som jag tyckte nästan U21-matchen faktiskt, om jag ska vara ärlig, var roligare att kolla på en cupmatch mot Dalkurd.
Ja, det tyckte jag också.
Något du vill lägga till där, Sebastian?
Ja, men en sak jag tänker på är att de här träningsmatcherna som nu kommer, om vi räknar med cupmatchen mot Häcken då också, är att det positiva där är att det är bra värdemätare för HIF för att se var laget står nu de här 5,5 veckorna som är kvar till seriepremiären. Man börjar då mot Häcken, ett allsvenskt topplag. Sen har man Mjällby, också ett allsvenskt topplag från förra säsongen, som är väldigt intressanta. Halmstad, nykomling i allsvenskan. Värnamo, nykomling i superettan, men en väldigt spännande nykomling i superettan, tycker jag i alla fall. Och sen Öster då, som också är ett bra superettanlag. Så här kommer det är bra värdemätare på så sätt att det är en bra nivå för HIF på motståndet. Det är inte ett gatjord som man kommer att spela ut i 70 minuter och sen att de bara backar hem. Det är inte något dalkurd som ligger i det.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
I ettan, utan här är det ju motstånd som vissa då, Värnamo och Öster, samma serie. Då ser man hur ligger vi till. Och sen även Mjällby, Halmstad, Häcken då som är på en serie högre upp. Så det blir viktiga matcher här för HIF framöver för att se slagstyrkan på laget när man närmar sig Superettan.
Jättebra spelprogram skulle jag säga. Inte något torn och inte heller Malmö FF. Väldigt bra allsvenska motståndare ändå i Häcken och Mjällby. Och sen alltså, mer rimliga värdemätare därefter. Men jag tycker där är spelprogrammet har jag inget anmärka på utan snarare tvärtom. Där har man nu faktiskt sett till och lagt det väldigt väl på förhand i alla fall. Men det föranleder ju också för oss att resonera kring hur bör HIF ställa upp enligt er? Nu är ju inte ni några Jörgen Lennartssons och Mattias Lindströms här och inte Sven Anderssons heller. Men ändå, vi har ju faktiskt fritt utrymme att spekulera och tycka till i sådana här poddsammanhang. Så vad tänker ni kring startelva framöver?
Vi har varit inne på det här med att testa en Viktor Lundberg nummer 10. Den vill jag jättegärna se. Sen tror jag, eftersom ändå motståndet är ganska tuffa utmaningar, så lär man väl få gå på mer än de här, som vi säger, 11-12 givna som vi tror kommer att slåss om de här platserna i startelvan. Därför kommer det säkert länge finnas utrymme för sig. Sen så kanske det kommer en ny vänsterback. Det ryktas om att det ska komma hit någon kille från Ghana som HIF... Nu har jag glömt namnet på honom.
Något vattenlikt i efternamn. Aqua.
Aqua eller något sånt.
Tack.
Med lite olika C och K.
Det är inte säkert han kommer dit. Men det, och en vänsterback ska in. Och sen så kanske man kan prova en del av de här killarna. Jag tyckte till exempel en sån som Viktor Göransson såg rätt spännande ut liksom i U21-matchen på mitten. Videll. Mittbacken också. Det är också en sån som kanske liksom går in. Man kanske kan prova med Andreas Landgren i en mittfältsroll. Men då får man se om man kan hitta någon annan som kan spela högerback. Och kommer Andreas in, Andreas Granqvist pratar vi då om. Så vi kommer återkomma till. Så kanske man kan flytta ut till exempel Ravitsuka på högerbacken. Och så kör man Andreas och Videll eller Charlie Weber eller sånt i mitten. Och så kanske en ny vänsterback eller om det är när man nu börjar med Hellman. Det är lite grann sådana grejer som jag tror att man måste testa.
Men du håller fortfarande Alhaji Gero och Noel Embou utanför. Inga förändringar där. De har inte flyttat fram sina positioner på något sätt under den första halvan.
Alltså, då måste du ändå vara en ledande spelare i U21-matchen. Okej, Noel Embou gjorde mål. Men i övrigt, och sen så hade han väl en del aktioner som man känner att men det var okej. Men det är bara okej för hans del. Och Gero är inte ens okej i en sån här match. Då tycker jag, jag vet inte hur de ska kunna vara med och konkurrera ut spelare på de offensiva positionerna. Jag tycker inte att de är i närheten.
Om man tänker, alltså, jag funderar på att det hade varit väldigt intressant att se Andreas Landgren åter i en mittfältsposition. Jag tror det hade gett rätt så mycket energi och löp. Vilja och sådana faktorer till mittfältet, det skulle jag vilja se. Däremot så ger det lite frågetecken till backlinjen, för visst Ravitsuka kan spela högerback, men samtidigt så är en av hans svagheter är ju inläggsfoten. Det är väldigt sällan hans inlägg kommer och resulterar i någonting, samtidigt som han har sin styrka i snabbheten, vilket Jörgen Lennartsson då värdesätter väldigt högt i ett mittförsvar. Och även om Andreas Granqvist kommer in i ett mittförsvar, så kommer ju inte det att kompensera för Ravitsukas snabbhet, utan då är det ett ganska så långsamt mittförsvar i så fall. Så där kanske Ravitsuka är en av de som ändå stuckit ut på sin position hittills under försäsongen, ett av plussen så att säga. Då står man helt plötsligt där med svårt att sätta en högerback på pappret om man ska flytta upp Andreas Lange. Så där känns det lite låst i nuläget. Även om jag gärna skulle se HIF testa Andreas Langren centralt på mitten igen.
Så... Fast Wilhelm Löper, om vi ska snacka inläggsfot och Ravitsuka, det håller jag med om att han är begränsad där. Men det har du ändå Löper nu till höger som är meningen att han ska komma till inläggslägen.
Så det... Ja, alltså... så är det ju William Löper kan ju faktiskt också spela högerback, och det var väl nästan tanken fram till Viktor Lundberg blev magsjuk innan matchen mot Dalkurd att han skulle vara högerback. Sen så blev det lite omkastningar i startelvan då med Lundbergs återbud, men det är också en sak som det finns möjlighet att testa här i de matcherna fram till premiären. Kanske William Löper som en högerback och Viktor Lundberg framför sig, eller om man testar Rasmus Jönsson i någon annan roll eller så. Så det, där finns ju ett alternativ, absolut.
Sen är det lite grann så, nästa grej, jag är inte så bekymrad för högerkanten faktiskt. Det är att man måste få igång en vänsterkant. Jag kan inte sätta det trycket på att Emil Hellman som är vänsterback då, man måste ändå säga att Max Svensson måste man kalla för rutinerad nu.
Absolut,
I Sverige kallar vi, nu hade vi, du såg i U21-matchen, hade vi den här, vad heter han, Adam
Kajed.
Fantastiskt spännande spelare, kanske räcker inte till med fysiken, och så tycker man då, ja men han måste ha fått tid på sig så. Han är 19 år va, om jag har kollat upp rätt saker, åldern rätt innan jag stack in här. Och i Sverige så tycker vi, hur långt upp i åldrarna är en talang fortfarande ska ha tid? Nu ska vi inte jämföra så, men det finns ju lite grann, jag menar, inga jämförelser övrigt, men i Ajax så är du 19 år, eller till och med FC Köpenhamn hade för några år sedan en 16-åring som debuterade i Champions League. Det är bara i Sverige här vi, jag vet inte var kravribban ligger, men jag tycker att är man 19 år och är man definitivt som Max Svensson, som dessutom har ett x antal matcher på superettanivå och allsvensk nivå under bältet, då är man erfaren i mitt, och då ställer jag helt andra krav på Max än vad jag gör till exempel på Emil. Och där har jag inte sett, det hade varit önskvärt om de hade kunnat få igång någon slags samarbete där också, så HF kan hota. För då tror jag att det också kan ge en ny dimension till hela anfallsspelet, om man kan få båda kanterna att fungera. För de blir superviktiga för HF i år, att båda kanterna. Och då kan man inte bara överbelasta och anfalla på en kant hela tiden. Det blir för lättläst. Och så har du då isolerat Anthony van den Hurk i mitten, kringskuren. Kung där i mitten. Och jag tror att det är lite grann sådana bitar som ska bli spännande och stämma av längs med vägen på träningsmatch.
Det där med vänsterkanten är ju en grej som har, när Adam Eriksson då i flera säsonger har varit given på vänsterkanten, så har ju han hela tiden fyllt på offensivt. Sen har han alltså blandat i gett så lite i sina prestationer. Men det har ändå varit en tydlig roll för honom att han skulle komma runt på kanten och så skulle, ja men ett slags kombinationsspel där på vänsterkanten som ju var en ganska viktig ingrediens i HFs anfallsspel. Det ser vi inte riktigt nu när Adam Eriksson inte är kvar, och då är det möjligt att man får tänka om lite i tanken där, men jag är helt inne på samma spår som det, att det är viktigt att man lyckas ja men alltså kunna hota på två kanter, och att man kan ha tryck även bakifrån på båda kanterna.
Och tanken är ju inte liksom att såga Emil Hellman här, för att jag menar, han gör ju rätt. Han försöker ju sätta först försvarsspelet. Det är det han prioriterar som ny. Och det är helt i sin ordning. Det tycker jag är rätt om han nu har fått de här direktiven. Men att då blir det också att någonting saknas på vänsterkanten. Hotet helt enkelt, HS anfallshot.
För mig ter det sig ganska konstigt att man då väljer att inte fortsätta med Adam Eriksson just det här året när man ska starta om i Superettan. Han som har varit självskriven där, vi vet att han har en fysik som är väldigt bra. Han fungerar ihop med Max Svensson. Han har en inläggsfot som faktiskt kan generera i mål. Att man inte har försökt ta ett år till med honom tills HIF är tillbaka, om man säger så, i allsvenskan, om man nu skulle lyckas med det. Det hade väl varit vettigt att ha honom det här året och då ha Emil Hellman som backup och få komma in lite mer i A-lagsspelet där bakom.
Men jag tror som sagt inte det är färdigvärvat heller, utan de har på sig till 31 mars och jag tror att det kommer att komma in en mer, så att säga, färdig vänsterback. Jag är rätt övertygad faktiskt om att det kommer in en mer färdig spelare där.
Det kan ju tyckas lite tjatigt att jag tar upp Adam Eriksson igen, och han har haft är det 5 år i HIF. Men hade man valt den lösningen så hade man ju kunnat välja de värvningspengar som finns till att komplettera någon annanstans. För vi vet ju att Adam Eriksson definitivt inte hade gjort bort sig på superettanivå i HIF. Tvärtom.
Nu, då hade man gjort klart med det tidigare.
Så såklart.
Så därför tror jag, precis, så därför tror jag att man har en... något annat namn på kroken, hoppas jag, för att inget ont om Emil Hellman och han ska ha, men han behöver någon annan bredvid sig. Sen har jag precis sagt liksom alltså att talanger, hur länge ska de vara talanger? Ja, men jag tycker Emil Hellman, nej, man kan tycka vad man vill, men jag tycker inte han har gjort sämre insatser än vad någon annan. Han missar väl på första cupmatchen där vid målet och så, men är det någon gång som han får lov att göra misstag så är det nu. Och i så fall också att komma in med ett rutinerat namn och att han får växa i den miljön. För att HIF måste få fram namn. Vi har ju en ekonomi i HIF som talar sitt tydliga språk att man måste sälja ännu fler egna löften eller produkter som man får fram. Det är ett måste för HIF.
Men den här, vi kommer in på ekonomin här också, för den förtjänar ju några ord när de faktiskt har lyckats göra ett plus under ett mycket, mycket, mycket svårt år som alla vet om. Men låt mig stanna kvar vid den vänsterbacksproblematiken, därför att värvar man in en nu då, om det nu skulle bli från utlandet, ja men då ska man bygga ihop en backlinje med en mittback som inte kan svenska, inte kan engelska och som skriker sina riktlinjer på franska är det väl. Plus då en vänsterback som förmodligen inte heller då kan svenska, om det nu blir så. Det är där jag menar att här hade man haft Adam Eriksson, då hade man inte behövt bekymra sig över det överhuvudtaget. Man hade kunnat lagt energin på andra bitar i spelet där det uppenbarligen behöver slipas till på många, många fronter. Men nu är kanske det då en icke-fråga, eftersom det skulle man ha gjort tidigare som du säger, Maja. Men man kan också, även om man värvar in kvalitet, köpa in sig en annan problematik kommunikationsmässigt som inte man ska räkna med sitter från start. Och man behöver vara med från start i Superettan om det inte ska bli en ny sån här första års upplevelse som HIF hade 2017 i Superettan, tänker jag. Vettigt eller huvudlöst?
Ja, det beror på lite vad det blir för typ av spelare som HIF får in som vänsterback. Men jag tror ändå att den positionen kommer att utkristallisera sig här innan transferfönstret stänger. Och då är det nog lättare att diskutera vad det kan få för innebörd rent så här kommunikativt och så vidare.
Om vi släpper vänsterbacksdiskussionen. Marian fick ju prata om anfallsuppsättningen i en startelva. Och du sa ju Marian att de är långt ifrån Mbo och Alhaji Gero. Hur ser du på anfallsuppsättningen, Sebastian? Är du inne på samma spår som Marian, eller vad tänker du där? Finns det alternativ till dem vi har sett spela nu?
Ja, alltså... Anthony van den Hurk är självskriven och sen är det ju 4 spelare som slåss om de 3 andra offensiva positionerna. Det är Viktor Lundberg, Wilhelm Löper, Rasmus Jönsson, Max Svensson. Dennis Olsson precis kommit igång nu i förvärv från Eskilsminne. Är väl inte tänkt att vara någon startspelare så, utan för sitt första år i proffsmiljö nu och så vidare. Så
och sen kan det vara också
Al-Hamlawi
när han kommer tillbaka.
Ja, precis. Där är väldigt intressant namn som absolut kan vara med och hota. Men det hänger ju lite på hans skadestatus för tillfället. Men som jag ser det så fann den Hurk given och så de andra 4 slåss om 3 platser.
Då är det verkligen upp till bevis nu då för dem att faktiskt visa att det är dem det handlar om. Nu släpper vi era önskemål på startspelare. Vi var ju inne på ekonomin. HIF har gjort ett plusresultat alltså på någon miljon, 1,5 miljoner. Det är ju faktiskt imponerande under ett år där de tidigt var ute och flaggade för att det här kan bli minus 17 miljoner. Och elitlicens hotad, HIFs överlevnad hotad. Men nu ser det ju i alla fall siffermässigt ljust ut, väl?
Ja, men det är ju, nu har inte jag läst årsbokslutet för jag har inte sett det än, så jag kan inte kolla, jag kan inte referera till några nyckeltal och så, men det är ju jättebra att visa upp plus och det hänger ihop ju nästan, visst man har dragit ner kostnadsmassan och så va, men det som räddar hela resultatet är givetvis försäljningen av Armin Gigovic till Rostov, tveklöst. Och då kan man säga alltså att jaha, jaja, vilket flyt, ja, jag vet inte, i den här verksamheten så ingår det faktiskt spelarförsäljningar och spelarköp någonstans. Men sen är det ju inte önskvärt att man ska bygga sin verksamhet på att man varje år kan rädda driftsunderskott och eget kapital och så vidare genom spelarförsäljningar. Driften ska ju helst bära sig själv och så va. Mycket mer kan jag inte säga egentligen om ekonomin, hur HIF, mer än att det, och det gäller ju alla klubbar, det är väl ingen klubb som kan gå ut mer än Malmö och sånt och säga att ja, men vi sitter lugnt i båten, vi klarar en säsong till utan publik och så vidare. Det tror jag inte det finns någon klubb som...
Nej, och jag tror inte att ens Malmö FF kan Nej. Överleva på sikt och förlora 40-50 miljoner på en
Precis.
Säsong. Det håller ju inte. Även de måste sälja. Så det är ju den gren svensk fotboll sitter på i den stora fotbollsgranen, om man uttrycker det så.
Ja, och sen så, alltså det är tendensen där, HIF helt beroende av Armin Gigovic-pengarna för att klara det här året. Så har det varit för de andra lagen också. Alla de lagen som har gjort plus är ju på grund av spelarförsäljningar. Norrköping gick väl ganska mycket plus, om det var 35 miljoner eller något sånt tror jag. Sirius gick 8 miljoner plus, det var någonting med den här Kingsley Sarfo-harvan som blev gynnsamt för dem där. Sen ser vi ju de andra lagen, Malmö tappar jättemycket, har ju inte gjort de stora försäljningarna som de brukar göra. Gjorde de inte förra säsongen. Häcken med Gotia Cup och allting gick ju också jättemycket, minus AIK och så vidare. Så den tendensen har ju varit densamma i alla klubbar just under förra säsongen, som ju på grund av pandemin då som kastade omkull ekonomin på alla sätt och vis.
Men plus, ett plus är alltid ett plus, och det är ändå HIF som har fostrat och förädlat, kanske man ska säga då också, Armin Gigovic. Så man har ju gjort sig förtjänta av den försäljningen. Så man kan ju inte heller säga något annat än att, som jag sa, ett plus är ett plus och det är bra.
Nej, men det är det jag säger också, att spelarförsäljningar och spelarköp ingår i fotbollsklubbar, elitfotbollsklubbars verksamhet. Så det kan man inte liksom, det var ju tur det. Ja, men det är klart att det är tur, annars hade de gått jättemycket back och riskerat elitlicensen och så. Men nu är det så att det här ingår i själva, säga, affärskonceptet. Även om jag vet att de flesta klubbar, eller alla klubbar, skulle önska att det bara var grädde på moset, spelarförsäljningarna, och att driften bar sig själv. Det är alldeles tydligt.
Just det, precis. Men grädde på moset, det tänker jag att det gäller alla normala säsonger. Säsongen som just har varit, det år som just har varit, är inte ett normalt år. Och då kanske man inte heller enbart ska tänka att spelarförsäljare ska vara grädde på moset, utan kanske då i ett sånt läge får se det som försäljningar är överlevnadspengar. Så man får kanske switcha lite fokus där på vad försäljningar ska medföra.
Det är därför jag tycker att det är en jättesvår ekvation också. Nu fick de ju bud på både Anthony van den Hurk och Max Svensson, ryktades det om HIF. Skulle man ta de pengarna för att redan ha, och idag skriver vi i HD om att kommunen har gått med på ett sånt här avropslån, det är mer eller mindre en checkkredit som HIF kan utnyttja motsvarande 9 miljoner kronor, om det skulle fortsätta liksom att vara ekonomiskt tufft, om jag säger, på intäktssidan. Men
en slags garant, man, kan man säga.
Ja, kan man säga. Skulle man sålt de här två spelarna, ja, det är lätt för oss att säga, ja, de skulle nog tagit de här byn och fått in de här miljonerna. Samtidigt så hade slagstyrkan i truppen minskat ytterligare. Hur skulle man hävda sig då? Skulle man kanske bli ett lag på nedre halva eller till och med ett bottenlag i Superettan? Då säljer du inga spelare för den summan nu, vad är det, 15 eller 20 miljoner, 15 till 20 miljoner för Armi Gigovic. Det vet man ju inte ju. Det gör det inte en superettanklubb så där bara.
Nej, det är skitsvårt. Det är skitsvårt. Ja, för samtidigt ska man väga in det du sa tidigt, Marian. Motivationen. Vill de vara här? Ger de allt? Ja, de ger ju allt utifrån sina perspektiv. Sen brukar det ofta finnas ytterligare procent som man kan plocka fram när man verkligen brinner för uppgiften. Och de måste brinna för uppgiften, och det är det de säger utåt också. Men det är en motivationsfaktor att ta hänsyn till här. Och är det så att de inte uppnår sin fulla potential därför att de egentligen vill vara någon annanstans, ja, i så fall skulle man ha sålt. Och det vet vi inte än. Det vet vi inte än. Och det är det man får se när Superettan är igång och se vad de faktiskt gör. Det är omöjligt. Nu har HIF valt den vägen att faktiskt inte tacka ja till buden. Och då räknar man ju med att de kommer att vara superviktiga i seriespelet. Innan vi stänger den här butiken den här gången så måste vi bara runda av med, eller måste och måste. Vi måste toucha Andreas Granqvist, mittbackspositionen. Han verkar vara på väg tillbaka i spel, och det är ju goda tecken om något. Superviktigt såklart. Och dessutom så finns en mittback till i Malmö FF som nu är... Det är klart att han lämnar den klubben, Rasmus Bengtsson. Andreas Granqvist på väg tillbaka, Rasmus Bengtsson ledig. Borde HIF vara där och hugga? Kommentar.
Ja, alltså grejen med Rasmus Bengtsson är ju att han är också... Alltså det är lite samma sits kanske så som Andreas Granqvist. Det finns en del skadeproblem. Han är också till åren...
Han är dyr
och han... Om man ska säga det med HIF-ögon. Han är från Malmö FF. Nej, men han, det är en känslig övergång i så fall såklart. Och det kan man inte, om HIF nu vill hitta någon slags hållbar ersättare till Andreas Granqvist över tid eller vad man ska säga. Så är väl kanske inte Rasmus Bengtsson det spåret man ska gå på. För då riskerar man att hamna i samma sits som man har hamnat i med Andreas Granqvist rent sportsligt här.
Och risken är att man släcker spelare som Jakob Fölkerlin Persson, Videll och så. Var hamnar de då i kön? Och vad är det för signal till de här spelarna? Det är det som jag vänder mig mot också kanske.
Jag tolkar era svar som ett rungande nej. Värva inte Rasmus Bengtsson.
Duktig spelare, har varit duktig och sådana grejer. Men det är alldeles för många faktorer som talar emot en sådan värvning.
Och... En av de stora faktorerna är att Andreas Granqvist kanske då är på väg tillbaka. Vi får hoppas för hans egen skull att han faktiskt kan göra sig själv rättvisa på planen. Det om något blir ett tema att följa nu när vi väl får se honom i matchspel igen. Och det kommer vi att följa upp i kommande avsnitt av HIF-podden. Med de orden så tackar vi er lyssnare för uppmärksamheten, och vi önskar er såklart en skön avslutning på den här veckan, och så hälsar vi er välkomna tillbaka nästa gång det är dags för podderi här från HD-håll. Tack och hej!
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.